Aron Andersson, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket, kul att vara med.
Ja, men det ska bli superkul. Vi spelade ju in en minut här ungefär, men så testade vi om lite på grund av ljudet. Men jag gillade ändå presentationen av det och lite diskussioner vi kom in i, att du är äventyrare och inspiratör. Men du känner dig mer som en äventyrare än en inspiratör.
Ja, men jag tycker hela den här titeln inspiratör är ganska märklig. Så här, jag tänker att jag kan inspirera folk med mina äventyr, men så här, säga att man är inspiratör, det är ju som att man säger att man inspirerar folk som, att man gör det vet man ju inte.
Nej.
Det är ju helt upp till mottagaren om jag gör.
Ja.
Så jag försöker säga att jag är föreläsare och äventyrare. Det är det jag håller på med. Och sen om det peppar folk, fantastiskt. Men det är klart, vissa inte blir inspirerade. Vissa tycker jag bara är tokig liksom.
Men är det inte så? Ibland behöver vi vara lite galna.
Ja, absolut. Jag gillar att göra saker som är lite utanför boxen.
För du är ju en mallbrytare. Alltså, du är ju ändå en som bryter mallen på ett sätt. Att du gör det som vissa säger kanske egentligen inte ska gå. Och det har ju du gjort med dina äventyr. Så du bevisar ju gång på gång på gång att det folk tror behöver nödvändigtvis inte stämma.
Ja, absolut. Och det är väl hela min affärsidé, eller vad man ska säga. Att jag gillar att visa att man klarar så otroligt mycket mer än vad man någonsin trodde var möjligt.
Ja. Och det är det, jag älskar verkligen det. För jag är själv en förespråkare utav det. Precis som jag berättade lite för dig innan när vi började podda. Så jag har själv tagit upp det här i några avsnitt om mig själv. Att varenda lilla, liten detalj som vi egentligen lär oss i livet är bara ett bevis på att vi kan så otroligt mycket mer. Och jag tycker att du är verkligen definitionen utav det.
Ja, men tack, vad roligt.
Nu skulle jag säga att det är inspirerande. Cirkeln är sluten där. Men för de som inte vet vem Aron Andersson är, hur skulle du presentera dig själv?
Ja, vad säger man? Så här, jag är 32 jordsnurr gammal. Jag bor i Täby utanför Stockholm med min fru och vår hund. Och jag älskar att göra äventyr och utmana mig själv på olika sätt. Samtidigt som jag åker runt och föreläser och pratar mycket om det. Och det som är lite speciellt med mitt sätt att vara äventyrare på är att jag sitter i rullstol sedan jag hade cancer som barn. Och det gör ju så att jag har ganska annorlunda förutsättningar. Jag kan inte äventyra som en så här, inom situationstecken vanlig äventyrare, utan jag får göra det på mitt sätt helt enkelt.
När och hur kom cancern?
Jag var 7 år gammal och satt i bilen på väg ner till mormor och morfar för att fira jul. Och jag fick ont i rumpan av att sitta ner. Det var en så här, konstig smärta värk som kom inifrån på något sätt. Och ungefär 3 veckor senare så åkte vi in till sjukhuset med det där och fick det uppkollat. Och då kunde man till slut se att det var en tumör stor som en knytnäve som satt i korsbenet i ländryggen. Eller i bäckenet. Och fick ett år med cellgift och strålning. Och till slut så fattade man att det här funkar inte. Det går inte. Det går inte att bota cancern. Behandlingarna biter inte. Vi måste operera. Så jag opererades när jag var 9. Och sen hamnade jag i rullstol när jag var 10.
Visste man redan då när operationen gjordes att det kunde leda till, alltså alla ingrepp är ju en risk?
Absolut, det man sa till mig var så här, Aron, du kommer kunna gå en del, men du kommer inte kunna springa och så. Och jag kan gå en del, jag kan gå lite med kryckor och sådär, men det är väldigt, väldigt dåligt. Men det som blev också att jag först fick jag inte sitta på ett års tid efter operationen. Under den perioden så var jag tvungen att liksom gå och stå och hitta olika sätt att lösa det. Och jag kommer också ihåg att jag hade sån så här rädsla för att hamna i rullstol. Och jag tror det är en rädsla som jag delar med väldigt, väldigt många. Att man är skraj för det. Så att sitta i rullstol, då är det över. Då är livet kört så. Och jag hade verkligen den rädslan. Men när jag fick börja sitta ner så var jag på ett läger där det fanns en ledare som hette Pia som nästan tvingade mig att prova hennes rullstol. Och det där blev en sån så här otrolig så här game changer för mig. Jag förstod där och då när jag satt med den här stolen och tog några tag och fattade så här, wow, det här är mycket bättre än att gå med kryckor. Jag ska ha en sån här. Och då blev det positivt istället, men som du är inne på, någon hade sagt till mig innan operationen att vi ska göra den här operationen nu och sen kommer du sitta i rullstol resten av ditt liv. Det hade varit mycket svårare att hantera. Men istället så sa de, du kommer kunna gå. Jag kunde leva lite på det hoppet. Och sen förstod jag att rullstol är så mycket bättre.
Det intressanta är egentligen hur en liten detalj i en mening gör en sån stor förändring. Mm. För en viss läkare hade lika gärna kunnat sagt att du kommer nog att få sitta i rullstol resten av ditt liv. Medan en annan säger att du kommer kunna gå, men...
Ja visst, och det är det som hade varit intressant, att hade det varit en läkare som kände någon som satt i rullstol och hade ett bra liv i rullstol, så kanske de tyckte att fasiken var bra att hamna i rullstol. Alltså rullstol är jättebra. Men jag som mottagare hade inte fattat att det är så. Så att det är sådana små distinktioner som gör en väldig skillnad i slutändan.
Mm. För du fick, ja, innan vi liksom flyger framåt lite, så vill jag att vi är kvar lite där i de tidiga åren. För du var ju väldigt aktiv också som barn.
Ja, precis. Jag gillar ju att sporta innan jag blev sjuk. Och det var så här, ja, men fotboll och innebandy som alla kids. Mm.
Men hur höll du balansen? Nu tänker jag rent så här mentalt. Vad var det som gjorde att du ändå lyckades bibehålla en viss positivitet i det här? För jag tänker bara att det hade varit väldigt lätt för vissa att gå ner sig jättemycket. Hamnade du där någon gång, eller var du för ung, eller hur?
Ja, lite. Jag tror att det som barn så är det på något sätt enklare. Mm. Man har ett sånt supportnät runt omkring sig. Mina föräldrar och brorsor är fantastiska. Så det gjorde ju väldigt mycket. Och på något sätt så hade man inget val heller. Alltså jag slängs in i den här processen som 7-åring. Jag visste inte ens vad cancer var. Man ska inte sjukhus, man ska inte i behandling. Man måste bara göra de här sakerna. Visst, det är klart det var mycket smärta. Det var ju otroligt tufft. Men samtidigt så var det bara att ta sig igenom det på något sätt. Man hade inga val. Mm. Och vilket jag kan tänka att det gjorde det lite enklare. Och sen är det klart att det var deppigt och man var ledsen när man skulle in till sjukhuset på behandling, för det sög ju. Men det var någonstans bara att göra. Det som blev värre för mig rent mentalt är när jag fick tillbaka cancer.
Hur lång tid hade det gått emellan?
Jag opererades när jag var 9, hamnade ut när jag var 10. Sen när jag var 11, 12 någonting, så kom det tillbaka i lungorna vid 3 olika tillfällen. Och då hade det ju tagit mig tillbaka till livet. Jag satt i rullstol, jag hade fattat att jag kan ha ett bra liv även att jag sitter i rullstol, och jag hade börjat leva igen. Och så plötsligt kommer den käftsmällen tillbaka. Och det kanske gick an en gång, men vi har hittat den här knöl i lunga, vi ska operera bort den bara. Så tog man bort den, men bara rehaben från att operera en lunga. Alltså den här känslan när de drar ut slangen som liksom har suttit in i lungan för att dränera vätska efteråt, det gör så jävla ont. Och rehaben att ta sig tillbaka. Alltså fy satan. Och sen åka på det 2 gånger till. Mm. Då snackar vi jobbigt på riktigt.
Känner du att du ville ge upp?
Det är klart man känner det. Klart jag känner så här, men jag vill inte in och göra den operationen. Det får vara bara. Men samtidigt fattar jag att jag gör inte det, så dör jag. Mm. Så det gick inte upp. Återigen där, jag hade inget val. Men det var väldigt tufft och jobbigt. Och någonstans det som fick mig ur också var ju idrotten. För då hade jag verkligen hittat tillbaka till idrotten, så här, ja, men rullstolsporten. Och det blev en så stor del av mitt liv. Det gav så mycket kraft och så mycket energi, så att det tror jag hjälpte mig ur.
Vilken gren var det du hamnade i?
Det var lite olika sporter egentligen. Alltså först och främst var det framförallt friidrott. Jag körde sån här trehjulig tävlingsrullstol, så jag körde runt på banan, så det var 100 meter upp till ja, egentligen 5000 meter då, när jag var junior. Och sen spelade jag mycket kälkhockey och seglade även en hel del.
Mm. Vilka inspirerades du av?
Jag du försökte säga inspiratörer där. Det var alla möjliga. Bland annat fanns en kille som hette Håkan Eriksson, som var kanske Sveriges bästa liksom rullstolsprinter på den tiden. Han slog en världsrekord, vunnit VM tror jag, sådär. Så att han var ju jättehäftig. Så man såg honom tävla på någon tävling och jag sa wow. Så. Men ja, så det fanns en del svenska. Samma sak med kälkhockeyn, så fick jag tidigt träna med liksom landslagskillarna där. För de var med i Nacka och jag var med i Nacka. Och liksom, ganska tidigt fick jag börja träna med dem. Mm. Och det också var ju så coolt. Och både se hur de som agerade på isen, men också se hur de agerar liksom på sidan av isen. Och ha sådana förebilder tror jag var väldigt viktigt, som visar att Man kan sitta i rullstol och ha ett fantastiskt liv. Och man fixar så mycket mer än man tror, även om man sitter i rullstol. Mm. Och de har liksom familj och barn och sådana grejer. Och det gick vi få ihop det.
Mm.
Och ha ett schysst liv liksom. Ändå spela hockey på väldigt hög nivå.
Hur länge spelade du hockey?
Jag började när jag var typ 11 kanske. Och sen spelade jag väl till var 25 ungefär. Älskar den idrotten. Så jäkla kul. Har du sett det någon gång?
Jag har sett det. Jag ska inte säga att jag har sett en hel match. Men jag har ju sett små segment av det. Däremot tänker jag på en film som var populär för kanske typ 10-15 år sedan. Här Murderball. Som handlar om massa, ett gäng i rullstol. Men jag minns
inte just hos rugby spelar
de. Det var rugby.
Ja, det ser brutalt ut.
Ja, för jag tycker det var en väldigt häftig film. Det var en väldigt häftig historia om alla liksom, som spelade där och vad de hade gått igenom och ändå hur idrotten förde alla samman på ett sätt.
Det är ju det som är väldigt unikt med parasporten. Att alla har ju en väldigt annorlunda story. Alla har gått igenom något som är i så här, vanliga personers ögon är väldigt tufft.
Vilka idrotter mer höll du på med? Det var källkock, för du har ju skapat många meriter inom olika grenar.
Ja, precis. Men jag var ung då så spelade lite innebandy också, lite pingis och lite sådär. Så det var alla möjliga grejer.
Mm.
Det är att man gjorde allt som var kul. Men sen var det ganska snabbt att jag fokade mer på friidrott, källkock och segling. Så jag var med och körde... Jag levde med som reserv i segellaget i Paralympics 2004 i Aten. Och efter det så slutade jag egentligen segla. Sen fokuserade jag väldigt mycket på friidrott och på källkockey.
Mm.
Så det blev mina två sporter. Så.
Vilka delar inom friidrott var du höll på med och hur går de till?
Ja, men det var medel- och långdistans. Och slutet av min karriär hade varit mer fokus på så här medeldistans. Att jag körde 800, 1500, 5000 meter på bana. Så att runt på banan. Många, många varv har man nött på en friidrottsbana i sitt liv. Det
låter nästan som NASCAR på något sätt. För det är också runt.
Och det är lite samma hela den här att rullstolsåkningen går ju ganska, den är ganska snabb.
Ja.
Så att det blir lite mer som NASCAR eller cykling eller något sånt. Att man ligger bakom varandra och man kan ligga i suget och spara kraft. Och så när ska man gå om, när ska man attackera, när ska man spara kraft. Så att det blir otroligt, otroligt taktiskt de här loppen. Så att jag tycker fortfarande att det är otroligt kul att kolla på.
Mm. Men det är ingenting du gör längre?
Nej, men det som hände var att jag höll på att satsa mot Paralympics i London 2012. Jag hade varit med i Peking och alltså jag var 20 när jag var med. Där man var så här, med för att se och lära på något sätt. Och sen hade mina resultat börjat komma ordentligt 2011. Jag hade varit med på någon Diamond League-gala, placerat mig bra och slagit någon som hade tagit medalj på Paralympics. Och så här, så man började känna att det var på gång. Men i slutet på 2011 började jag få strul med min högra höft. Och du vet, jag så här gick till kiropraktor och kinesolog och allt så här, men ingen lyckas fixa det. Så tänker jag så här, men vad är det här? Slutet med att jag åkte in och röntgade, för det gjorde så ont så jag knappt kunde sova på nätterna. Och då kunde man se på röntgen att höften låg i led. Den låg och skavade ben mot ben, så det var inte så här superskönt. Och då så sa de mig att så här, men det finns två val, antingen gör du ingenting. Och då kommer det fortsätta ont. Det är inte farligt, men det är ju väldigt ont. Eller så opererar vi och sätter in en höftledsprotes. Och mitt svar var ju det, men vi gör ingenting, för jag ska vara med på Paralympics om 8 månader. Det är mycket, mycket viktigare. Så här, jag får ta smärtan bara, det är bara att köra. Men till slut i maj någon gång, och Paralympics skulle vara i september, så kände jag att det här går inte. Alltså, är det för ont? Jag sover inte på nätet. Jag kan inte prestera fysiskt. Så istället för att vara med på Paralympics var jag hemopereras. Och operationen var lyckan, allting bra, men det som hände till slut var att jag tappade rörlighet i höften. För i friidrotten så ligger man som en fällkniv, man ligger med bröstet fram på låren. Och på högersidan som jag opererat så går inte det längre, jag kommer inte fram, det funkar inte, jag kan inte böja mig framåt. Så där har varit jag tvingad att lägga av med friidrotten. Vilket såklart blev ett otroligt tomrum. Det var ju så här, jag hade kämpat för det där i 12 års tid. Jag skulle bli bäst i världen. Jag hade tränat i princip varje dag i 12 år. Och sen sa du puff, så var du borta.
Mm. Hur vände du från det?
Det vart ju en tuff period, såklart. Ett väldigt, väldigt tomrum i livet. Och någonstans att gå från att i princip varje dag ha tydligt för dig själv att det här är det jag ska göra, det hit är det jag ska, mitt mål är klart, till att det är borta. Det var väldigt jobbigt. Alltså jag deppade ner mig ganska ordentligt den, liksom, ett gäng månader där när jag började liksom fatta det där. Men samtidigt hade jag tur också, för jag hade en sån här grundinställning i mig som jag tror att jag hjälpt mig mycket i livet, som säger att allting händer med mening. Alltså det finns en mening bakom det som händer. Jag kanske inte kan se den just nu, men jag vet att det finns en mening med det här. Och den var svår att hålla kvar vid, men jag lyckades ändå det hyfsat. Jag kunde ändå påminna mig själv att det finns en mening bakom det här. Det är något, kommer hända någonting bra, jag vet inte vad det är just nu, men det kommer hända. Och mycket riktigt, några månader senare sen så tog jag en fika med min kompis Johan, som är en tokig äventyrare. Och vi sitter och snackar från ingenstans och säger han, du har någon Kebnekaise, vad säger du om det? Och jag säger, Johan, ja, det är väl ett fint berg, eller vad tänker du? Och han är så här, nej, vi ska bestiga det. Och min första reaktion var, du Johan, den här rullstolen jag sitter i, har du sett den? Och han är så här, du är lite lyxhandikappad, vi löser det där. Jag älskar den kommentaren. och slutade ändå med att så här, jag sa nej. För att jag fattar ju det, att jag kan inte gå upp ett berg. Jag har aldrig gjort ett äventyr i mitt liv. Hur ska det gå? Det är omöjligt. Men han vägrade det, så han tjatade och till slut sa han, men okej då, vi provar väl. Och sen begav oss upp till Kebnekaise och det var otroligt, otroligt jobbigt. Alltså jag kämpade och led så mycket så du anar det inte. Men känslan av att komma upp där på toppen var ju helt magisk. Och även om det var jobbigt på vägen upp, så var ju hela upplevelsen magisk också. Det var en sån grej att vara där uppe i den här fjällmiljön och sen dricka vatten från bäckarna och bara se allting. Jag har sällan känt mig så levande. Och jag kan också komma ihåg så väl, ja, men lite på det temat som du sa innan, att utmana sig själv och förstå att man klarar sig mycket mer än man tror. För jag kan så väl komma ihåg att jag sitter där på toppen och tittar ut över det här. Har du varit uppe på Kebnekaise?
Nej, jag har inte det. Det är bucket list.
Ja, men du måste göra det. Det är, ja, så vackert. Jag får sitta där och
tittar
ut.
Jag blir supertaggad av att höra dig nu.
Tittar ut över det här magiska landskapet. Och så här, tänker att när jag var 9 år gammal och opererade för cancer, jag hamnade i rullstol. Nu sitter jag på toppen av Sverige. Jag har gjort någonting som jag aldrig i min vildaste fantasi trodde var möjligt. Vilket någonstans också leder in på nästa tanke som lyder, men jag undrar vad som mer är möjligt då. Och sen dess har det ju spårat ur lite.
Innan vi spårar ur. hur tog du dig upp? Som
det, handikappanpassningen på Kebnekaise är bristfällig.
Ja.
Så jag gick med kryckor. Jag drog mig fram på armarna och jag kröp.
Hur lång tid tog det?
För att ge lite referens där. Så här, för en normal person så tar det någonstans mellan 10-12 timmar. Och då går man från fjällstationen som ligger i dalen, man går upp till toppen och man går tillbaka. För oss tog det 28 timmar. Och det var 28 timmar aktiv tid, och då sov vi över några nätter på vägen också. Och de flesta sov inte på vägen, utan de bara går rätt upp och ner.
Ja. Skönt.
Ja, det är
och lyckas.
verkligen.
För du missar en detalj när du säger det här om att bestiga Kebnekaise. Det är också det att det är väldigt många som bor i Sverige som aldrig ens gör det, även fast de är fullt kapabla att göra det.
Ja, jag verkligen ser det.
Så det finns ju många saker att bryta upp i det. Men det här ledde ju också dig in i, verkligen som du sa, sen spårar det lite, och det är det som är så fantastiskt. Och jag älskar verkligen här, precis som vi pratade om innan podden, att de här små detaljer, eller små mål, är alltid ett bevis på att vi kan åstadkomma mycket, mycket större mål. Och det är något som jag själv försöker få ut väldigt mycket när jag har pratat själv och när jag har föreläst en enda gång. Men det är väldigt viktigt, och jag tror att fler behöver höra det. Att vi är kapabla till så otroligt mycket mer än vad vi tror. Jag tror bara att det är någonstans bara vårt eget, säga, hjärnan som antingen stoppar oss eller tillåter oss.
Ja, men jag håller helt med. Det som du berättade innan här vi körde igång, hur du gick från att knappt kunna stå på knä på en sån här pilatesboll till att stå på händer på det. Och vi kan ge så mycket mer än vi någonsin tror var möjligt om vi vågar göra jobbet någonstans, om vi gör det som krävs för att ta oss dit, för att bakom alla sådana här så ligger det väldigt mycket hårt jobb. Så.
Verkligen, verkligen.
Och sen kan det vara väldigt, väldigt roligt hårt jobb också, men det är ändå hårt jobb.
Vad sa folk när du sa att du skulle upp för Kebnekaise?
Jag kommer ihåg att pappa sa att gör det inte, du kommer liksom risk att skada dig och ramla och bryta ett ben eller någonting. Och en del andra var ju så, vad häftigt så. Och min bästa polare sa att det är inte en chans att du kommer klara det, det är omöjligt. Så att det var väldigt blandat.
Ja. Vad var nästa mål efter Kebnekaise? Vad kände du när du väl satt där uppe? Började du direkt planera något nytt eller hur var det?
Nej, det som blev efter det var att köra klassiken.
Mm.
Så jag satte upp ett mål att jag skulle köra klassiken under 24 timmar som första person i rullstol. Så året efter körde jag igång med det. Och ja, fixade det till slut.
Vilka grenar är i klassiken?
Först kör man, eller man kan köra med vilken ordning man vill, men på året så ligger Vasaloppet först och sen är Vätternrundan och sen Vansbrosimmet och Lidingloppet.
Mm.
Så att alla de är ganska utmanande, speciellt man gör med bara armarna. Men det som nästan var kämpigast för mig och tuffast att lära mig var ju också att simma så. Jag hade egentligen aldrig varit en fan av att simma. För jag kunde liksom inte ordentligt. Så att lära mig kråla inför Vansbrosimmet, det var väldigt, väldigt tufft. Det var mycket, mycket kallsupar.
Mm. Hur övade du på det?
Dels använde jag en tränare för att få till tekniken, men sen var det ju bara, det var någonstans också bara köra. För att till slut hittar man andningen, till slut så får man, eller förstår man hur man ska göra utan att få en hel del kallsupar.
Mm.
Men det var kämpigt att komma över den pucken på något sätt.
Hur gick Vasaloppet till? Är det någon form av kälke som du åker? Eller hur?
Ja, precis. Jag har en kälke sen jag sitter med benen under mig och sen stakar jag med armarna.
Ja.
Så det är alltså, det som är dumt med Vasaloppet. Jag har ju åkt väldigt mycket skidor nu de senaste åren. Men det som alltid är strul med Vasaloppet varje gång jag åkt, att det har varit så dåliga spår. Och när man sitter ner och kör sitski så blir man så känslig för dåliga spår. Så det är så här, Vasaloppet är ett 9 timmars krigande för att ta sig igenom.
Mm. Jävlar alltså, jag blir bara hänförd av att höra allting du har gjort. Själv har jag åkt längdåksskidor någon gång när jag var ungefär 10.
men jag skulle vilja också någonstans här, att jag har gjort otroligt mycket såna här grejer för att jag tycker att de är kul.
Mm.
Och jag vet att en del lyssnar på mig i olika tillfällen så någonstans har fått dåligt samvete för att man inte gjort så mycket. Och jag tycker inte man ska ha det. Jag tycker snarare att om man ska ha dåligt samvete så är det för att man inte har gjort de saker som man själv innerst inne faktiskt vill göra.
Mm.
För att man kanske lyssnar på det här och säger, ja men varför inte gjort det där? Men du kanske inte tycker om det, du kanske tycker det är kul, men gör det man själv vill göra någonstans. Det som ger en själv energi. Jag får väldigt mycket energi av att göra de här grejerna. Jag tycker de är väldigt, väldigt roliga.
Mm.
Jag tror det är det viktigaste.
Jag håller med. Det är verkligen att hitta det som man själv mår bra av. Att våga åstadkomma de målen. Att våga sikta in sig på att göra de sakerna.
Och samtidigt för att hitta det så kanske man behöver testa massa saker på vägen.
Definitivt. Definitivt. Men hur mycket mer äventyr har du gjort sedan dess?
Ja, det är mycket. Jag har simmat över Ålands hav. Jag har bestigit Kilimanjaro. Jag har varit på Elbrus i Ryssland. Jag har skidat till Sydpolen. Jag cyklat hela Sverige, jag har skidat på Svalbard, jag har kört Svalbard Ski Marathon, jag har varit på Galdhøpiggen i Norge, jag har varit uppe på Trolltunga, jag har varit uppe på Nordtoppen på Kebnekaise, ja, jag vet inte, jag har kört Ironman på Hawaii, jag har kört Ironman i Kalmar, jag har vunnit ett ultramaratonlopp i Dubai i 46 graders värme och ja, jag har varit livet en del. Jag har säkert glömt en hel del, men ja. Jag har gjort mycket. Sen har jag gjort 500 fallskärmshopp också.
Ja, skönt.
Det är min nya hobby. Jag tycker det är så fantastiskt kul.
Ja. Vad är det som är så roligt med fallskärmshopp?
Alltså, i början var det nog mycket adrenalinet. Att man går igång på det och man känner sig väldigt levande. Men nu handlar det så mycket om att jag lär mig så mycket bara i hopp. Jag utvecklar så mycket. Man blir bättre på så här, hur flyger jag min kropp i frifall?
Mm.
Hur gör jag för att så här, sitta? Att flyga eller stå och flyga liksom, flyga med huvudet neråt, man kan, alltså, kroppen blir en vinge så när man flyger, hur anpassar man den för att få bästa vingen på något sätt? Och sen när man väl faller ut sin, eller drar sin fallskärm, hur flyger jag den så snabbt som möjligt? Hur gör jag så här swooplandningar? Hur gör jag för att landa med bäst precision? Alltså det är en sån otrolig inlärningskurva. Mm. Vilket jag tycker är så, så kul. Och det är så, jag tänker det är som allt i livet, att när man känner att man utvecklas mycket, då är det roligt.
Ja, men verkligen. Det är det som är det spännande, när man hittar någonting där man hela tiden kan fortsätta utvecklas. Och jag tänker lite på dina simningar också, att gå från ett gäng kallsupar till att simma till, vad sa du att det var, Ålands?
Simma från Sverige till Åland.
Ja, det var kom den idén ifrån?
Det är väl så en vanlig idé, va? Nej, jag orkar inte ta färjan. Jag simmar över. Nej, men det, jag lärde mig simma då 2000, eller lärde mig kråla 2014 när jag körde klassiken. Och började väl någonstans ändå så här gilla att simma efter jag fick till det där så. Och sen började jag klura mig så här, man kanske ska hitta på ett simäventyr då. Så jag började prata med lite vänner och då sa någon så här, men Aron, häng med på vårt projekt. Vi ska simma stafett från Sverige till Åland. Och jag tänkte så här, är ni tokar? Det går ju inte. Men jag pratade lite mer om de skulle köra så här 6 kilometer per person och kanske så här dela upp det. Och jag tänkte så här, det är dubbla vanspår, men det med mycket träning, det kan jag fixa så. Men ganska snabbt så fattade jag att jag var bokad på föreläsningen den där datum, men jag får inte ihop det, så här, det går inte. Men samtidigt så kan jag inte släppa idén, för jag liksom gick igång på idén till slut. Och så tänkte jag till slut, men kan jag göra det här själv då? 37 kilometer på öppet hav. Det, hur svårt kan det vara? Och sen frågade jag mig någonstans, men vad är det värsta som kan hända då? Och då kanske du tänker drunkna så, men jag tänkte att jag har följebåt med mig, så att det känns inte som att känns inte som att, alltså, riskerna är så stora. Det känns som att det värsta som kan hända är att jag får bryta och så får de fiska upp mig så. Så att jag började träna för det där. Och 18 månader efter att jag lärde mig kråla så kom jag fram till Åland.
Hur lång tid tog det?
13 timmar.
Var det 13 timmar nonstop då, eller? Och nu sitter jag faktiskt och tog en paus.
Nej, jag låg kvar i vattnet i 13 timmar. Mm. Och sen ungefär en gång i halvtimmen så stannade jag bredvid båten och så slängde de ner mat och dryck till mig. Så jag kunde fylla på min energi.
Mm. Känslan när du nådde fram?
Nej, så skönt. Framförallt den största utmaningen. Jag hade våtdräkt på mig för att kunna hålla värmen. Men jag blev ändå så förbaskat kall. Och den sommaren så här, det kom inte riktigt igång temperaturen i vattnet, så att det var så här 14-15 grader i vattnet, alltså det var det var kallt. Mm. Och sen blåste det upp också, det gick från att vara så här, prognosen sa att det skulle vara väldigt lugnt och fint, till plötsligt var det 1,5 meter vågor på havet.
Oj.
Och det är inte jättekul att simma i.
Nej.
Så att det var några olika faktorer som gjorde att det var riktigt jobbigt.
Hur många gånger kände du att du skiter i det här nu, det räcker?
Det är klart det var många. Mm. Men samtidigt så här, jag kör någonstans den här strategin, en vätskepaus till. Mm. Jag ska ta mig till nästa, sen bryter jag. Så lurar hjärnan lite, så kommer man dit, men en till fixar jag. Och sen en till och en till och en till och en till och ja. Till slut börjar man närma sig och då kan man inte ge upp.
Små mål som leder till det stora målet.
Jag tror mycket på det, sätta upp så här mikromål för sig själv.
Mm. Hur jobbar du med det när du gör andra prestationer eller andra äventyr?
Ja, men väldigt mycket, både på äventyr, alltså rent fysiska sammanhang är det väldigt lätt, alltså jag tror väldigt många som lyssnar har någonstans varit ute och joggat och tänkt att nästa lyktstolpe, så jag ska bara springa dit och sen bryter jag, sen en lyktstolpe till och en till, eller de som har kört Vasaloppet räknar kilometerskyltar eller vad det nu är för någonting, så det är ganska lätt i fysiska sammanhang tycker jag, men jag använder det någonstans som lika mycket jobbsammanhang så ha checklistor för sig själv och dela upp sina mål i liksom mycket, mycket mindre beståndsdelar och kunna checka av. Och det man ser liksom rent forskningsmässigt att då får man ju en liten dopaminkick för sig själv också. Får man en liten motivationsboost för varje gång man checkar av någonting. Så att jag tycker den strategin som funkar väldigt bra.
Men det låter som att du har applicerat det på fler detaljer även i din vardag också.
Absolut, absolut. Funkar så bra.
Mm. Jag berättade för dig att jag löste en Rubiks kub i en isvak.
Jaha, det är snyggt jobbat.
Jag tänker lite på ditt simmande. För här blir det ju kylan. Alltså isen var, alltså den kan ha varit typ 30 cm tjock. För jag gick in 2 gånger, den andra gången löste jag en 5x5 kub, mycket större. Snyggt. Och där vet jag att jag kände många gånger att jag skiter i det här. Och det uppstod förvirring när jag skulle komma på vad fan ska jag lösa härnäst. Så det finns en instans när jag står och snurrar på kuben, för jag har löst mittdelen av kuben, alla centerpunkter. Och jag visste inte var jag skulle börja. Så jag ser på videon som min kompis filmat, jag står bara och snurrar på kuben och sitter och tänker så här: ska jag gå ut, var ska jag börja? Ska jag gå ut, var ska jag börja? Sen bara pålös något bara, okej. Och då började, men det var hela tiden den här kampen. Jag var så här, men en grej till, jag hamnade lite i det som du säger, en liten grej till slut. Bara, nu är det så lite kvar, bippa ihop. Jag tror det tog totalt 9 minuter att lösa den. Jag löser den i värme på cirka 5. Så det var nästan så dubbla tiden då.
Men det är verkligen... det är länge ni svag.
Ja, det är en stund. Men jag är Wim Hof att tacka för. Och jag tänkte lite på det också när du berättade om det här med badet. För du har ju nämnt, jag vill gärna komma in på det sen, med att du har sprungit på Wim Hof för tillfälle.
Ja, precis. Jag var på Kilimanjaro.
Mm.
Och så var vi på Horambo Hut, tror jag, som ligger på 3 och 7. Och så kommer han och hans gäng upp där. Och de går ju bara över kropp och ska upp på berget. Och alla helt så här tokiga typ. Så slutade med att jag och Danny Saucedo som var med, och han var tillsammans med Molly då, och en kamerakille, vi sitter i en liten stuga där och gör någon liten intervju med Wim Hof, som är helt så här, det var roligt, alltså så här surrealistiskt. Han var inte så känd då, men nu är han ju väldigt, väldigt så stor.
Mm. Vad sa han? Vad var hans reaktion? För han är ju verkligen en så här embrace life och bara gör massa galenskap.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Jag kan säga, jag var ganska sliten då själv och var på den höjden.
Mm.
Men det var ju mycket med andning och sådär. Han pratade om hela andningstekniken och sådär. Att de skulle andas sig upp vid Kilimanjaro utan tröja på sig. Så där.
Är det något att prova själv?
Nej, jag har inte andats mig upp vid Kilimanjaro utan tröja.
Nej, jag tänkte att du har provat hans metod.
Ja, vi har gjort hans andningsövningar en del. Mm. Och så här, ja, men tränat behålla andan med tomma lungor och sådär. Och det är ju en häftig känsla att göra.
Mm.
Men jag skulle nog vilja göra den under en längre period för att verkligen kunna utvärdera. Jag tror att jag gjort det som längst, kanske 2 veckor, 10 sträck så.
Mm. Jag har gjort det nu i 5-6 år.
Wow,
ja.
Vad känner du för effekter?
Jättestor skillnad, för du kom in och var lite pollen på dig.
Ja.
Jag började bli pollenallergisk på senare dagar. Sen började, och det var 2-3 somrar där jag upplevde problem med pollen. Men sen började jag med Wim Hof, och året efter hade jag ingen pollenallergi, och sen dess har inte jag känt av pollen alls.
Det är coolt.
Och först tänkte jag inte, för jag började undra vad fan har jag gjort för skillnad, och då kom jag på att jag har andats. Och sen tror jag det var förra sommaren, för jag är med i en Wim Hof-grupp på Facebook, då var det en person som skrev om det, att jag har varit pollenallergiker hela mitt liv, det är borta. Är det någon mer som har upplevt det här? Jättemånga hade upplevt exakt samma sak.
Det är fränt, men ja. Då har jag anledning att köra. Men hur ser ditt så här Wim Hof-schema ut, eller vad gör du? Hur ser din rutin ut?
Det brukar vara att jag vaknar på morgonen, kör andningsövningarna, går in och tar en kalldusch. Kallduschen kommer ju såklart variera om jag duschar på sommaren kontra vintern. Ja. Mycket kallare på vintern, i alla fall där jag bor. Och då duschar jag alltid från 3-5 minuter.
Ja, det känns så länge.
Ja, sen kör jag rörelseövningar direkt efter det. Så jobbar jag med rörelse. För att också få tillbaka värmen i kroppen.
Ja, man behöver nästan göra det.
Ja, sen har jag även några gånger när jag började med det, så körde jag ganska mycket andningsövningar efter att jag hade kört yoga. Och sen gick jag och satte mig i kallingar på balkongen i snön, eller i en filt under.
Grannarna bara, what the fuck?
Ja, jag tror att hade folk suttit och tittat ut hade det sett sjukt, sett lite lustigt ut, jag sitter där. Men det var det jag gjorde, jag tyckte det var fantastiskt. Och då brukade jag ha musik i öronen, och då visste jag att den här låten är så här lång. Och då var det typ allt från 5-10 minuter, men då visste jag att jag skulle sitta i 10 minuter. Och jag gjorde det även några gånger att jag duschade kallt i kanske 2 minuter, och så gick jag direkt ut och satte mig. Att jag lindade bara handduken runt mig och var fortfarande blöt. Och gick ut och satte mig i snön och började meditera. Och här är också det alla, men du kommer bli sjuk. Men jag blev inte det. Jag har varit frisk i 5 år, men jag tror att jag åkte på corona här i februari. För att jag var i Spanien precis innan det smällde till. Jag kom hem den 14 februari. En vecka senare hade jag feber. Och det är första gången jag har varit dålig på sen jag började med Wim Hof.
Hur länge var du dålig då?
var risig, typ jag hade febersymptom i ganska exakt en vecka.
Det är länge alltså.
Ja, men det var lågt, men det var ändå feber. Första 3 dagarna hade jag lite värre, men jag fortsatte med metoden att jag andas ändå varje dag. Sen kanske jag inte kliver in i kallduschen alltid då.
Nej, har man feber kanske man inte så.
Nej, jag har gjort det. Det var någon gång också när jag var i Spanien, så fick jag otroligt ont i halsen, men då andades jag otroligt mycket och duschade varje dag, men duschen kändes likadan ändå, och då tänkte jag att då är det inget problem. Men Wim Hof säger det att gå inte in om det blir jobbigt i duschen, då ska du absolut inte duscha kallt. Men när inte jag har känt att det har påverkat mig negativt, då har jag bara fortsatt.
Ja, för jag har också duschat kallt mycket i perioder.
Mm.
Och känt på vissa perioder att jag är för sliten för det just nu, jag ska inte göra det. Men det är schysst att han säger det också, man ska ta det lite lugnt med den andningsövningen, kan man inte göra.
Ja, nej, men jag tror det. Men jag gillar hela andningsövnings, alltså metoden som man har. Dels så har jag utnyttjat den på andra sätt också, i form av meditation och sitta och meditera eller visualisera, så kan jag jobba mycket med andning där också.
Mm.
Och har lyckats gå väldigt djupt i meditation då.
Det är coolt.
Ja.
Men du kör liksom så att du hyperventilerar i princip.
Ja.
Och sen håller andan med tomma lungor,
ja,
så länge du kan, och sen gör du något sådana sätt.
Ja. Så jag gör allt ifrån 30 till 40 andetag. Och precis som du säger då, på sista släpper man ut all luft. Att all luft går ut, om man tomma lungor, då håller jag
andan. Det känns ju väldigt märkligt att hålla andan med tomma lungor.
Ja, det
i början,
det är
så obehagligt alltså.
Mm. Sen har jag gjort det några gånger att jag har behållit luft i lungorna också. Då har jag hållit andan väldigt, väldigt länge. Jag tror jag kom upp i cirka 4 minuter vid något tillfälle.
Det är bra jobbat.
Ja. Och då vet jag att min dåvarande flickvän började nästan undra om jag hade dött. Och hon såg att jag bara hyperventilerade och sen rörde sig inte en muskel. Man låg där.
Öppna ögonen och kolla på pillerna. Så.
Exakt. Men jag vet inte, det ger mycket. Jag tror att för mig har det varit bara den här känslan av att gå ner i en isvak och känna att man vill fly därifrån. Och sen ändå kunna kontrollera sina stresshanteringen, tror jag gillat. För jag har fått en hel del frågor om varför jag sitter i princip naken på balkongen och mediterar. För jag har lagt upp några gånger på Instagram när jag har gjort det, och folk tycker bara att jag är sjuk. Men jag gillar utmaningen av att kunna hitta kontrollen i det. Att bli lugn, att inte bli stressad, och att ändå kunna finna mig i stressen på något sätt. Det har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Så jag tycker
häftigt.
Att meditation och Wim Hofs metod, de går väldigt mycket hand i hand.
Men kör du det som en daglig morgonrutin då, eller?
Ja. Sen händer det såklart, om jag går upp för tidigt, ja, då kanske jag inte hinner, men då försöker jag lägga till den ändå, kanske på kvällen. Och.
Hur lång tid tar processen?
Lite olika. Det finns ju en variant av att om man säger då, köra en form av hyperventilering ganska snabbt, då går det ju fortare. Däremot så tycker jag att den bästa effekten som jag får, det är när det egentligen är väldigt djup och lite långsammare andning. Man verkligen drar in. Att det tempot, när jag gör det tempot en 30-40 andetag, då får jag ju en speciell känsla genom hela kroppen. Sen om jag gör den snabbare, då upplever jag inte att jag får ut samma effekt. Så det gäller också att hitta. För mig har det handlat väldigt mycket om att hitta så här rätt tempo. Men om jag gör den långsammare varianten, alltså då är nog andningsprocessen minst 10 minuter skulle jag nog säga. Att bara jobba med andningen för att komma upp till de här tre gångerna, men då kan jag också komma in i någon form av andningsflow, och då kan det sluta med att jag kanske tar både 40-50, någon gång jag tagit på ett 70 andetag.
Mm.
Extremt djupa, men den gången då jag gjorde 70, då stängde kroppen av helt. Jag kunde inte andas. Jag hade inte förmågan av att dra in luft när jag hade släppt ut. Vilket var jättekonstigt, och jag vet att jag låg där och tänkte så här, jag kan inte andas. Varför får jag inte panik? Men sen var jag så här, fast ja, jag är ju syresatt, så jag kanske inte ska andas.
Klara mig en stund.
Och jag vet inte hur lång tid det tog innan jag kunde andas igen. Jag vet bara att jag låg väldigt länge och hade en otroligt udda känsla i hela kroppen.
Det är väldigt märkligt alltså.
Ja. Och sen till slut var det så här, nu.
Men jag undrar rent fysiologiskt vad det kan vara. Att du är så någonstans kanske saturerad på syre, eller att du har så låga koldioxidnivåer, eller...
Vad heter han? Det är en irländare som har skrivit en bok som heter The Oxygen Advantage. Han tar upp just vad som händer med Wim Hof-metoden, och hans förklaring där var att kroppen är så oerhört syresatt att den behöver ingen mer syre. Så man blir egentligen, det är som att du lurar kroppen på ett sätt. Du har syresatt den så pass mycket att du behöver inget syre längre, och det är därför du har förmågan att hålla andan så pass länge. Sen om det är bra eller dåligt, han tyckte då att det spelar nog ingen roll om man gör det så som Wim Hof gör det, men man kanske inte ska överanvända metoden, för att de är från lite två olika världar vad gäller andning. Den ena, Patrick tror han heter, han tycker att man ska bara andas med näsan.
Mm.
och hitta en jämn rytm, medan Wim Hof drar in allting genom munnen. Och, så det är lite två olika skolor. Men han sa det, och det är lite rimligt. Han bara, kroppen är så otroligt syresatt att det behövs inte mer.
Därför ja, det är läckert. Alltså. Ja. Men det är så apropå det här, vad vi kan åstadkomma, vad kroppen kan klara av.
Verkligen. Verkligen. Men det är det som är så fantastiskt. Jag tycker att det är det som är så fantastiskt att upptäcka som människa och som individ. Just att, bara som jag säger, första gången jag såg Wim Hof som min tanke, oj, där kommer jag aldrig kunna åstadkomma. Men sen när han förklarar, nej, det är bara andas, duscha kallt, det är vem som helst kan göra det här. Det är inget speciellt, alla kan. Va? Kan jag? Så provar jag och så, det gick. Jag vill säga, fast vänta nu, vad fan kan jag mer åstadkomma? Nu måste jag hitta något nytt. Fan, jag måste lösa en Rubiks kub i svar. Då tar man det hela tiden till nästa nivå. Och det är det jag känner att du gör också. Det är det där som är så pass mäktigt. Vad finner du din inspiration till att bara hela tiden fortsätta utvecklas och fortsätta att testa dig själv?
Alltså, jag tror att jag hittar inspirationen det som ger glädje.
Mm.
Och det som jag känner att jag utvecklas av. Och det som jag känner att jag går igång på och så. Så i kombination med att någonstans här kunna känna ett syfte, kunna känna en mening i det. Som när jag föreläser känns det ju väldigt, väldigt mycket mening i det. Så det ger mig personligen väldigt, väldigt mycket att kunna bidra till andra.
Mm.
Så att det är, jag tänker att det är så många olika delar i det. Men passion är grunden.
Mm.
Helt klart.
Ja, passion är viktigt. Det är väldigt, väldigt viktigt. Vad säger folk när de har hört dig föreläsa?
Alla möjliga olika reaktioner. Jag tror det många får ut av det i perspektiv. Perspektiv i kombination med mycket så här med mentala träningsgrejer och sånt. För att någonstans, hur gör man för att fortsätta när just när man stöter på hinder, det känns lite jobbigt. Hur gör man för att hitta sin inre drivkraft? Och det är ju mycket så här, de ämnena jag snackar om.
Mm. Vad brukar du ha för svar där?
Jag tror att det så beror det ju på vilken situation man befinner sig, såklart. Men för mig handlar drivkraft mycket om att så här, varför? Varför gör vi det vi gör? Vad är min anledning? Vad är det som ger mig kraft och energi på morgonen? Löser vi den frågan, så fixar den så mycket när det kommer till drivkraft.
Mm.
Och sen finns det en massa andra strategier som det vi pratar om, att hitta små mikromål för sig själv i vardagen. Vad är nästa lilla steg jag kan bocka av? För ofta känns det stora målet så här, för stort, det går inte. I kombination med att så här, hur hittar vi perspektiv när vi tycker synd om oss själva? För att i sin tur kan hitta tacksamhet. Tacksamhet löser väldigt många problem också.
Mm.
Och i kombination med hur ser vårt team ut? Vilka har vi runt omkring oss? Vilka ger energi? Vilka tar energi? Till så här, vad har vi för mål? Hur har vi strukturerat dem? Hur ser vägen till målet ut? Vilka aspekter i målet ger oss energi? Så att det finns otroligt många liksom vägar man kan gå i det här. Jag tror att mycket handlar om så här, varför? Varför gör vi det vi gör? Vad är din anledning?
Det är alltid den stora frågan. Varför?
Jag tror det. Det ligger mycket i det, och den är någonstans svår att lösa. Och hittar man en lösning som känns bra, så kanske den känns bra en period. Och sen funkar det inte längre. Jag tror att det är få förunnat att hitta ett varför som du kan ha från att du blir vuxen tills att du dör.
Verkligen, och sen är det ju alltid nya små saker som dyker upp i ens liv också. Precis som det gjorde för dig. Det finns, kurvbollarna kommer från alla hörn helt plötsligt. Det målet man hade kan inte längre vara målet. Och måste man tänka
precis, mitt varför var ju extremt tydligt när jag skulle bli bäst i världen på friidrott.
Mm.
Och sen puff, så försvann det.
Mm.
Och det var ju otroligt jobbigt.
Jag har suttit och tänkt här ett tag. Hur hade livet sett ut? Hette han Johan, din kompis, äventyren?
Ja, precis.
Kebnekaise. Vad hade hänt om inte han hade funnits i ditt liv, tror du?
Oklart. Jag tror jag hade kämpat på kanske lite längre och försökt få friidrotten att funka ändå, men det hade inte gått. Men sen i frågan, hade jag liksom så här, sökt in till KTH och skaffat ett vanligt jobb, eller jag vet inte riktigt.
Nej.
Men samtidigt nu så känner jag att jag älskar att driva företag och tycker det är väldigt roligt att kunna få göra alla de här grejerna som jag har gjort. Alltså de möjligheterna jag har fått är så häftiga. Så att jag är verkligen glad att han utmanade mig där. Men hur hade det sett ut annars? Jag vet inte. Jag har ganska ofta fått frågan så här, hur hade det sett ut om jag inte hade fått cancer och hamnat i rullstol?
Mm.
Den frågan har jag ofta fått. Och den går ju inte att svara på. Det är så svårt liksom. Men den här frågan kanske ändå är lättare att svara på, men nej, ändå jättesvårt.
Ja. För jag har själv känt med mitt liv så har det varit små detaljer som har liksom skickat den åt ett annat håll.
Små saker som gör stor skillnad längre.
Exakt, exakt. Och det är det jag tänker när man hör din historia, eller när jag hör din historia här nu, så blir det ju som, fan vad som hade hänt om man inte hade sagt, lyxhandikapp, nu kör vi.
Kom igen nu, din lata jäkel, nu kör vi.
Är han fortfarande med dig på dina äventyr?
Nej, nu var det länge sedan vi gjorde ett äventyr. Vi är fortfarande samma vänner som man vet, gjort något äventyr på ett tag.
Hur stort team har du runt dig? För du var inne lite på det med team.
Det är väldigt olika. Det beror på vad jag gör för äventyr. Som när jag simmade över havet där, så var det 4-5 personer som var med i följebåten. Eller när jag skidade till Sydpolen så var det jag och en annan kille som körde. Men nu när jag körde Vasaloppet senast var vi 5-6 personer som skidade tillsammans.
Mm.
Och vi skulle åka till Everest Base Camp här i våras, men det gick inte med corona.
Ja, just det.
Där tror jag vi är 16 personer totalt. Så att det är väldigt olika beroende på det för äventyr.
Så det är det nya nu, Mount Everest?
Ja, Base Camp till att börja med. Jag har ju en dröm om toppen också. Men jag vill till Base Camp först och känna lite på det så där innan man ger sig på något så dumt som att ta sig till toppen. För jag tänker att det är många utan rullstol som dör där.
Ja, jag har haft en gammal petkund till mig som även har gästat min podd. Som fick för sig, det var så roligt när han slängde ur sig det mitt vårt träningspass. Jag vill fan bestiga Mount Everest. Jaha, oj. Så det slutar med att nu finns det någon som är äldre än honom, men han var under en period äldste svensk att bestiga Mount Everest.
Nej, vad läckert. Ja. Så han gjorde det alltså.
Han gjorde det, ja. Jag har varit sjukt inspirerad, för han hade aldrig bestigit. Han hade aldrig äventyrat eller någonting speciellt egentligen. Det var bara en idé som kom. Han tog den och gjorde det. Och jag tycker det är så jävla coolt. Så ja, jag har varit så superinspirerad av honom och tyckte fan det är så jävla mäktigt. Så vi möttes upp, nu var det några år sedan han besteg. Men då tog vi en lunch åt och då berättade han om allting som hade hänt. Och det var ju alltså ett av campen sköljdes bort av en lavin.
Mm.
Så han sa det var ju, de blev ju av med, nu minns jag inte hur många det var, men det var x antal personer som bara försvann.
Mm.
Så det är ju en...
Ja, det är farligt på riktigt.
Ja, verkligen. Det här behöver inte bara vara ett handikapp som gör att man inte kommer upp. Det kan vara snö också som bara sköljer bort.
Visst. Det är många av världens mest erfarna klättrare har dött där.
Ja. Men vad är det som får dig att känna att fan, jag vill dit?
Ja, men det är ju någonstans här, det största äventyr man kan göra på många sätt.
Mm.
Och det hade ju varit så häftigt. Men jag tror att det kan sluta med att jag inte gör det, för att jag upplever att det blir för farligt. Men jag vet inte. Jag ska till Basecamp först då.
Mm.
Känna på det.
Spännande.
Ja.
Vad spännande. Det är superintressant. Det här kommer jag ju följa med. Du får nästan livestreama varje dag via Instagram.
Ja, men det är det mål. Alltså, det är ju en så stor del av vad äventyrar idag. Mm. Att man måste dokumentera så mycket och lägga upp och posta och allt sånt.
Mm.
Så det har blivit en så stor del av jobbet.
Annars då, utöver äventyr, vad händer mer i din vardag?
Vad händer mer? Alltså, min stora passion är ju äventyr. Så att det blir ju mycket sånt. Så nu eftermiddag efter det här så ska jag åka iväg, hoppa fallskärm från en helikopter och landa på en strand utanför Västerås. Som en kul grej. Så att det blir ju mycket sånt.
Jag själv ska hem och käka kyckling med ris, men kul, det är perspektiv här.
Ja, men så att mycket sådana grejer är ju i mitt liv just nu.
Uh-huh.
Men annars blir det som semester i sommar med frugan och åka ut till skärgården och lite sådär.
Mm.
Hänga med vänner. Ja. Mm. Alltså jag är väldigt så här duktig på att gå all in när jag kör någonting. Det blir högt tempo och det blir väldigt intensivt, så att jag märker att när jag inte gör någonting så behöver jag återhämta mig och vila och sova. För att jag är ganska duktig på att bränna ner mina energireserver.
Hur många äventyr hinner du på ett år?
Det är väldigt olika, som mest har jag gjort 5-6 stycken.
Ja.
Och något år kanske 2, men liksom större projekt. Så det är väldigt olika.
För jag tänker just när du är inne på det här med återhämtning, för det är oerhört, oerhört viktigt. Vad gör du när du vill återhämta dig? Vad blir din grej då?
Allt ifrån bastu till så här infraröd lampa, till att sova. Jag tror sömnen ger väldigt, väldigt mycket. till att man går från behandling eller massage eller någonting. Så till alla möjliga saker, till att bara köra ett jättelugnt träningspass. Jag älskar att paddla. Ja, det är en av mina favoritsysselsättningar just nu. Så bara åka ut och ta en timme på havet och bara paddla lugnt tempo.
Är det kajak då eller?
Ja, jag har en sån surfski kajak som är sån smal sån racing kajak.
Mm. Inget sånt äventyr du kan göra?
Jo, jag paddlade faktiskt över till Åland förra sommaren.
Mm.
Som ett så här litet mikroäventyr så. Så det var lite kul att få, jag startade på samma ställe som jag startade när jag simmade. Jag gick i mål på ett annat ställe. Men det var lite kul att så här simma samma, eller paddla samma sträcka så. Men ja, så det var en kul grej faktiskt.
Det tog inte 13 timmar?
Nej, det tog 4-5 timmar. Så det var lite fort, men nu paddlar jag lite längre sträcka också. Men man är inte så kaxig när man sitter där i sin läkare och kommer den här stora färjan förbi.
Bara, nej, jag kan tänka mig det. Men sånt är också en sak att verkligen. Och när du paddlar kajak, var du själv då eller var det någon mer?
Ja, men då var jag själv. Jag hade så här, först hade jag tänkt att jag skulle få med någon kompis, men så fick jag inte ihop det, så tänkte jag, jag kör själv då.
Mm.
Men då hade jag så här nöd GPS-sändare och telefon, och kompisar satt och kollade på en GPS-sändare och så där för säkerheten. Men det var lite dumt, för det började blåsa ganska bra, så gick ju schyssta vågor till slut.
Ja.
Det gick bra. Jag paddlat så mycket så jag kände mig ändå säker. Men jag kan också gå igång på den känslan. Att du är själv på havet. Även om du har nödsändare och grejer, så kommer det dröja en stund innan någon kommer och hjälper dig. Så att man är ju utsatt, så det gäller ju verkligen att leverera.
Mm. Vad skrämmer dig?
Att bli handikappad på riktigt.
Mm.
Det är nog min största rädsla. Jag är så otroligt tacksam för den fysiska funktion jag har. Och den mentala funktionen också. Men förlora det. Jag har ju kompisar som är så här förlamade från bröstet. Och det skrämmer mig.
Mm.
Jag tycker att mitt liv är så bra just nu med de förutsättningarna jag har.
Det märks. Du har ju en fantastisk glädje till livet. Och det skiner ju igenom när man hör dig prata och alla äventyr som du gör. Vilket är super inspirerande.
Det får du se, det går jättebra.
Nej, men det är speciellt. Jag fascineras av det. Jag gillar folk som är drivna och folk som vågar.
Oh, vad kul, tack.
Jag tänker på, har du sett dokumentären, men vad heter den? Den här killen som gick lina över Twin Towers i New York.
Nej.
Någon gång på, ja men precis när det hade byggts. Jag måste komma på vad den heter. Jag får skicka det till dig på Instagram.
Ja, men gör det.
För Man on a Wire heter den.
Okay.
Man on a Wire, det gjordes en långfilm om det här också för några år sedan. Men den är baserad på en riktig händelse. Dokumentären är helt fantastisk. Han är alltså barn, jag får med att han var barn, när han ser att Twin Towers ska byggas. Då får han idén om att han måste gå på lina mellan husen. Det här är ju totalt olagligt. Så de gör det till ett projekt under flera år. Att liksom smita in och att han ska knalla däremellan. Och det är också det här, alla som var med honom visste ju att om han ramlar.
Det var ingen säkerhets...
Ingenting. Det är point of no return.
Ingen fallskärm eller
någonting. Inget. Han hade bara den här balanspinnen.
Shit.
Det var det enda. Och det är verkligen...
Men var han så här säger man lindansör eller vad säger man?
Ja, definitivt.
Lindångare, han var det innan eller?
Jag minns inte riktigt, nu var det väldigt länge sedan jag såg den här dokumentären. Jag tror att jag såg den någon gång 2009 har jag för mig att den kom. Ja. Så den är ganska gammal.
Man on the Wire, jag måste kolla upp den.
Men det är verkligen en inspirerande historia just med det där att bara få det här helt galna målet och hur han får med sig människor på det här galna målet och att de ska göra det med honom. Jag menar, alla riskerar ju fängelse genom att gör det här.
Men, det är coolt alltså.
Nej, det är väldigt häftigt.
Han måste ju bli en hjälte sen om lyckades.
Där kan ni snacka om att varför gör jag det här. Men han drevs av det. Från att han visste att den där skulle byggas var det han ville göra. Jag ska gå däremellan.
Ja, det är läckert.
Ja. Nej, den måste du kolla upp. Måste du kolla upp. För det är den här kombinationen med galenskap. Jag har sagt det till mig själv några gånger också. När jag höll på med stand-up, så när jag hade på med stand-up i 3 år, så bestämde jag mig för att hyra Boulevardteatern för att sätta upp min egen stand-up-show. Och där var folk ibland lite så här, man fan, du är inte tillräckligt känd, du kommer inte sälja ut. Jag visste att jag skulle göra det. Jag bara visste att det skulle gå. Och på premiärdagen så kliver jag in, allting är utsålt. Och det när jag kliver ut på scenen och ser att det är slutsålt, då tänker jag, vad i helvete har jag gjort? Och så tänker jag bara, okej, fast det är bara att köra. Och efter det så har jag ställt mig själv frågan, jag vet inte om jag är ett geni i vissa instanser eller om jag bara är helt jävla galen, alltså, som gör de här, får de här idéerna. Men det känns som att vissa av oss, vi har bara ett mindset att när vi väl har bestämt oss för att göra en grej, precis som med dig, när du väl bestämmer dig för att göra det, då ser du till att göra det.
Men jag tror att det ligger mycket i det här att man, så här, gamla uttryck, att bränna sina båtar.
Mm.
Så att du har ingen chans, det finns ingen återvändo.
Nej.
Du måste hitta ett sätt att lyckas. Och gör man det, sätter man upp det så för sig själv, då hittar man i princip alltid ett sätt.
Mm. Vad säger du när folk säger jag har provat allt men det har inte funkat? Har du hört det någon gång?
Nej, jag får inte så mycket sånt. Det är inte så många som säger sånt till mig.
Det är nog ingen som vågar säga det till
dig.
Nej,
jag tror att det är lite så.
Nej, men jag har hört några gånger, det har ju varit så här skitgrejer egentligen, men, så här, men jag har testat allt men det har inte funkat. Men jag tyckte Tony Robbins hade ett bra svar. Han, om du har testat allt och du är expert på det, och då ska du också ha hittat alla lösningar. Och jag tror att ibland vågar folk inte. Man säger att man har testat allt, så man har provat två saker bara.
Ja, eller så kan svaret vara så här, okej, jag har testat allt, inget funkar, men gå vidare då.
Mm.
Gör något annat.
Ja, verkligen. Verkligen. Aaron, om man inte redan följer dig, hur följer man dig på din resa? Var hittar man dig?
Ja, det är väl Instagram, Facebook, LinkedIn. Så, det är väl där jag finns. Sök på Aaron Andersson, det är Andersson med ett S. Mm. Så hittar man mig.
Super. Super tack för ett härligt samtal.
Ja, men tack själv Paul, det har varit superroligt det här.
Ja, jag är mega taggad på att gå hem och käka kyckling med ris och bara vetskapen om att du hoppar fallskärm och landar någonstans i Västerås.
Njut av kycklingen.
Det är verkligen, jag tycker det är så himla roligt så här. Jag ska bara göra det här. Ja, men det är en skön grej. Ja, jag ska nog till min balkong.
Har du provat hoppa någon gång?
Nej, jag har inte det. Jag skulle väldigt gärna vilja.
Ska du inte komma och hoppa med mig då?
Ja, jag ska precis ge ett svar på varför jag tycker lite otäckt. När jag gick ner för landningen med ett flygplan så har det smält rejält i min trumhinna. Och det kändes som att jag fick en kniv rakt i örat. Så jag har jävligt ont. Jag får svårt vid tryckutjämning.
Ja, jag fattar.
Då så jag är lite så här rädd för att det ska liksom knäppa till. Så jag har som ett stort lock i örat och har haft det väldigt länge.
Har du blivit inte av med det?
Nej, trumhinnan är ihoptryckt. Ja. Jag gick in och kollade. Jag gjorde hörselprov. Och då säger de att min hörsel var bra. Men när de har kollat, när de har kollat in i örat så ser de att det är som att det är böjt inåt. Huh. Och då sa de, med tanke på att din hörsel direkt inte är påverkad, då gör vi inget ingrepp. Det man gör annars är att man sticker in en nål och i bästa fall så går trumhinnan tillbaks. Men det finns ingen garanti för att den gör det. Och då tyckte de bara att de skulle skita i
det. Ja, jag fattar. Nej, då ska du inte hoppa fallskärm för tryck. Det är skillnaden blir, alltså, varje gång jag är under skärm så får jag trycket jämna. Så.
Ja.
För att det blir ju en tryckförändring. För du faller ju ändå i så här 250 km/h timmen mot marken.
Ja.
Så att det blir ganska ordentligt. Så här, om du får liksom trycka öronen när du åker bil i Alpen eller något sånt. Och så här, ja, hoppa inte jag. Fallskärm. Så.
Jag får till och med det. Jag tror att det är Jönköping tror jag, som det också är någon kulle som går upp. Kullen. Där får jag jättemycket. Då får jag verkligen press i öronen. Och det är nästan varje gång jag flyger flygplan så får jag det.
Ja,
jag har experimenterat med liksom öronproppar och sånt också. Men det hjälper lite. Det kan det göra. Men vem vet, jag kanske hoppar över de här öronproblemen ändå. Och ändå står
ja, det har hittat till i så fall för att hoppa med mig.
Nej, men lätt. Men vad var det som fick dig att börja egentligen med hoppen?
Alltså, jag gjorde tandemhopp när jag var 18 och tyckte det var häftigt. Och sen tänkte jag väl inte att jag skulle kunna hoppa själv när jag sitter i stol och sådär. Sen tänkte jag ändå bara, det måste ju gå. Så för några år sedan så åkte jag till Dubai och så tog jag certet där.
Mm.
Och på den vägen är det.
Mm. 500 hopp senare.
Ja.
Hur frekvent hoppar du?
Så ofta jag kan. Och i Sverige är ju bara säsong på sommaren.
Mm.
Så nu kanske jag hoppar någon dag eller två i veckan. Mm. Och sen är det lite lägre så man hoppar lite mer och så.
Men hur kan man öva? Kan man öva på det här? Det finns ju de här
vindtunnel du kan öva. Ja.
Kör du mycket sånt också?
Ja, en del. Ja. Kanske 6 timmar totalt i vindtunnel.
Mm. Ja.
Så det får du prova. Det tror jag funkar
den
bara.
Skulle jag vilja testa.
Det är så roligt också.
Ja, det kan jag tänka.
Bodyflight i Bromma. Det finns i Göteborg också.
Mm. Nej, men det ska jag prova. Sen ska jag överväga. Om jag hittar någon bra lösning för mina öron, då jävlar. Då...
Ja, men gör det. Hittar du något bra så får du hojta till. Så varmt välkommen att komma och hoppa.
Ja, men grymt. Än en gång, supertack för att du kom hit och delade mer av din historia. Och jag är övertygad om att folk blir taggade.
Ja, men tack själv. Så kul att vara med.
Ja, superkul. Ifall ni gillar det ni hörde, dela jättegärna podden på era sociala medier. Rata den om ni kan. Glöm inte att prenumerera på
fem
den.
Fem stjärnor, jo.
Exakt, fem stjärnor. Ja, där har ni det. Ha det jättebra. Hej då!